Tack för inbjudan till den här dagen. Det är väldigt roligt att vara här på FFG. Tack Torbjörn, tack alla. Och tack för möjligheten att ta del av ett sånt fint program. Hittills väldigt fint program. Sorry about that. Jag ska prata om auktoritet den här timmen och tänker börja med några olika glimtar av kyrklig auktoritet eller uttryck för kyrklig auktoritet. Svenskkyrkliga, katolska, frikyrkliga och lutherska. För några baptistiska pingstvänns livets ords. För några veckor sedan fick jag ett e-mail från en av mina vänner som berättade kort att vår gemensamma vän som varit präst i Svenska kyrkan under många år just fått beskedet att han inte längre har rätt att utöva ämbetet i Svenska kyrkan. För inte så länge sedan var det andra församlingsledare som råkade ut för samma form av sanktion, så kallad avkragning. Vet knappt vad det är i Skottland, men i bägge fallen gällde frågan Nya testamentets auktoritet i relation till kyrkan. Eller snarare förståelsen av Nya testamentets auktoritet och tolkning i relation till den kyrkliga auktoriteten i en av de lutherska missions- eller kyrkoprovinserna, nämligen Svenska kyrkan. Det missmod och ångest många känner vid den här typen av kyrkliga beslut är en form av måttstock på den auktoritet och tyngd som ligger hos Svenska kyrkan och dess ledning. Att teologiskt konservativa biskopar i det förflutna valde att trots många utmaningar fortsätta sitt arbete i snarare än utanför Svenska kyrkan är ytterligare indikation på den synliga kyrkans självklara auktoritet och bindande auktoritet för många, bindande kraft för många i Sverige. Och att endast ett fåtal svenskkyrkliga kristna väljer att lämna en kyrka som själv har lämnat mycket av traditionell apostolisk tradition bakom sig och gått vidare mot mer samtidsanpassade läror och praktiker vittnar om den betydande fortsatta auktoritet kyrkan de facto har. Och man kan se positivt och negativt på detta fortskridande kyrklig tradition. På grund av kyrkans starka auktoritet uppstår uppenbar kyrkosplittring och bildandet av nya samfund endast i sällsynta undantagsfall, i alla fall vad gäller seriösa nybildningar. Ordet kyrka blir här för många svenskar nästan liktydigt med Svenska kyrkan. Vi är ofta sårbara när det kommer till frågor om auktoritet, inte minst när det blir strid kring viktiga frågor som rör kristologi som i fornkyrkan, rättfärdiggöreslära under reformationen eller bibeltolkning och äktenskap och massa andra frågor idag. Vem drar upp riktlinjerna för det som är viktigt i våra liv och i våra församlingar? Vem definierar normerna? Vem bestämmer hur gudstjänsten eller den kristna etiken ska gestaltas? För att ge lite kontrast till det specifikt svenskkyrkliga ska jag kort nämna ett samtal jag hade för några år sedan med en intelligent, nykonverterad katolik på ett café ett stenkast från församlingsfakulteten. Min samtalspartner var före detta ateist med pingstvänns bakgrund. När jag försökte säga positiva saker om min egen kyrka fick jag det här korta svaret i retur från min vän. Svenska kyrkan är en sekt. Ingen auktoritet att räkna med andra ord. Det var hans perspektiv. Om jag minns rätt försökte jag försvara mig med några tafatta ord om pingstvänner, livets ord och sekteriska lutherska bekännelsekyrkor där man väljer att exempelvis inte be tillsammans med kristna från andra samfund. När jag i somras 15 år senare befann mig på semesterledighet i Uppsala tillsammans med min familj fick vi veta att livets ord anordnade en Europakonferens just då. Vi gick dit, det är många som har gjort. Första gången på Livets ord kunde vi lite grann få bekräftat sektstämpeln. Men mer på andra samfund faktiskt än på Livets ord. Som har Bibelns 66 böcker som grund för församlingslivet. Jag var imponerad av deras sätt att ta hand om nära 100 nyomvända under en av kvällarna. Alla dessa blev tilldelade någon att prata med efter kvällsmötet, en själavårdare. Nästan som den växande församlingen i apostlagärningarna, tänkte jag, när den kristna kyrkan fick en nystart vid pingsten runt år 30. Eftersom jag själv är evangelisk-luthersk var det en förmån att också få kunna fira gudstjänst i lutherska kyrkor i den engelskspråkiga världen i somras. Det är inte så ofta jag har chans att göra det. Ibland talar man om kingdom moments, Guds rikes ögonblick eller stunder i Storbritannien. Och ett sådant ögonblick tyckte jag mig ha när en luthersk ledare berättade att som han såg det, det numera endast är en administrativ sak att ordna med apostolisk succession i framtiden i en kyrka som inte haft obruten episkopal vigningssuccession sedan reformationen. En fråga jag själv ofta ställer är just denna. Är inte det vi brukar kalla apostolisk succession eller episkopal vigningssuccession eller liknande uttryck vid sidan av lärosuccessionen viktig för en kyrka som vill kalla sig apostolisk? Ger inte sådan apostolisk succession en form av apostolisk auktoritet åt den som vigts åt ordets tjänst eller till ordets tjänst? Och innebär inte denna form av apostolisk tradition ett rikare uttryck för det redan rika evangeliet i de kyrkor som försöker bevara denna tradition av handpåläggning jämfört med de kyrkor som inte gjort det? Ligger den verkliga auktoriteten kanske här, hos den kyrka och de ämbetsbärare som bevarat såväl läro som biskoplig handpåläggningssuccession från apostlarna? Var ligger auktoriteten? Jag har frågor än så länge. Var ligger auktoriteten? Jag ska diskutera några olika auktoritetsmodeller i det här föredraget. Just det faktum att det finns så många olika modeller eller sätt att tänka kring auktoriteten i den kristna församlingen gör att frågan kring auktoritet blir ganska komplex. Men min tanke här är enkel. Jag tänker att vi bättre kan sortera och få en överblick av ämnet om vi börjar med att sätta namn på och beskriva några aktuella auktoritetsmodeller relaterade till kanon, kyrka och tradition. I det som följer ska jag diskutera 9 sådana modeller och jag börjar med den första modellen. Modell 1. Auktoriteten ligger hos oss själva. På frågan var auktoriteten ligger kanske någon vill föreslå på ett sätt som är vanligt idag att det till att börja med är upp till oss själva att avgöra om vi överhuvudtaget ska inordna oss under någon auktoritet. För många ligger auktoriteten dessutom hos oss själva. Det är vi som individer som bestämmer. Exempelvis om vilken tradition eller kyrka vi ska tillhöra. Till exempel vår egen eller någon annans moderkyrka. Eller hur vi ska se på bibelkanon, gamla och nya testamentets skrifter. För andra ligger auktoriteten lite här och lite där. Den är utspridd. Och det är återigen upp till oss själva att skapa ett sammanhang. Ett auktoritativt sammanhang ur spillrorna av kristen tradition som kommer till oss från det förflutna, från historien. Till syvende och sist är det vi själva som konstruerar eller bestämmer vad som ska få utgöra auktoritet för oss. Vilken kyrka, vilka kyrkotraditioner, vilka delar av skriften eller vilka som inte får utöva auktoritet i våra liv. Auktoriteten ligger på det sättet mycket hos oss själva. På den här punkten är det kanske lättare än på någon annan punkt att bedra sig själv. Det finns ingen vi ska vara så rädda för som oss själva. Ett Kierkegaard-citat jag gillar. Tror det är Kierkegaard. Henrik Ibsen som var påverkad av Kierkegaard påminner oss genom sitt drama Peer Gynt att vi kanske inte är oss själva nog. Som kristen tänkare säger Kierkegaard att vi är skapade varelser och att Gud har en individuellt bestämd skapelsevilja nedlagd i var och en av oss. Trots det verkar det vara ett kännetecken på den senmoderna människan att hon har problem med och ogärna vill kännas vid yttre auktoriteter. Vare sig bibelkanon, kyrka eller kyrklig tradition. Men som Kierkegaard påpekar, Guds vilja som kommer till uttryck i Kristus och bibeluppenbarelsen är den vilja och auktoritet som kan göra oss fria som individer och församling. Vår bestämmelse är att uppfylla Guds skapelsevilja som på individplanet innebär att bli sig själv, Kierkegaard tror lite grann här, eller vilket är detsamma att bli fri. Men friheten förutsätter att man känns vid sin avhängighet. Om man inte blir fri i förhållande till den allsmäktige så gör man sig ofri i förhållande till andra makter som man inte känner. Som Kierkegaard-kännaren Kresten Nordentoft träffande uttrycker det. Bob Dylan säger ungefär samma sak i sin kända sång Gotta Serve Somebody. Dylan sjunger You're going to have to serve somebody. Du måste tjäna någon, vare sig det är Gud eller djävulen, sjunger Dylan. Auktoriteten ligger enligt detta sätt att tänka inte hos oss själva utan ytterst hos Gud i det medium där Gud väljer att tala. Om vi ställer oss under någon annan auktoritet än Gud leder det till ofrihet och bundenhet vid andra makter. Så det är viktigt att veta var auktoriteten ligger och genom vilka media Gud kommunicerar sin vilja. En viktig fråga är alltså om kristna människor i de olika kyrkorna vet var auktoriteten i den här betydelsen ligger. Fast i många kyrkotraditioner kanske gemene man inte vet så mycket överhuvudtaget. Modell 2. Det förflutna saknar auktoritet. Endast nutiden har auktoritet. Kanske lika kännetecknande för vår egen tid, särskilt bland den yngre generationen, är tanken att det förflutna överhuvudtaget inte har något bestående värde. Endast nutiden har auktoritet. Den amerikanska reformerte teologen Carl Truman har nyligen observerat att evangelikalt kristna ofta håller skriften alena som norm, men utan att ta någon hänsyn till kyrkan, kyrkans bekännelse, liturgi eller tradition. I dessa allt mer tongivande evangelikala sammanhang finns det liten eller ingen plats längre för tradition, liten eller ingen plats för kyrkohistoria och oftast liten eller ingen vikt lagd på någon särskild kyrkostruktur eller genomtänkt ecklesiologi. I fokus står individen och skriften, sedd mer som Guds ord faktiskt än historiskt tillkomna människoord. Eller för att uttrycka det mer rättvisande, i centrum står framförallt skriften, men till viss del också individen och den evangelikala församlingen, som synliga normer för tron. Det förflutna, förkroppsligat i kyrkans långa tradition, saknar här auktoritet. Endast nutiden har auktoritet. Så lite perspektiv där från framförallt Carl Truman. Modell 3. Olika auktoritet gäller för olika kyrkosamfund. För mer traditionella protestanter, katoliker och ortodoxt kristna förefaller nog ett sådant fokus på individen eller skriften och individen felaktigt eller obalanserat. Kristendom handlar för dessa mer traditionellt kristna grupper om att stå i mer direkt och bredare kontinuitet med apostlarna och apostolisk tro via historien och traditionen. Såväl kanon som kyrkan och kyrkans tradition visar oss här på ursprunget på den tro som en gång för alla givits till alla kristna i alla tider, för att alludera på Vicentium av Lerino. Hoppas jag kommer ihåg rätt där. Men hur förhåller sig dessa mer traditionellt kristna till frågan om auktoriteten? Var ligger auktoriteten? Hos skriftkanon, kyrkan eller kyrkans tradition? Om vi är lite vågade i vårt försök att hitta en lösning på vårt problem, kanske vi kan göra om vår rubrik till en titel om kyrkotillhörighet. Mycket förenklat skulle vi kanske kunna säga att för protestanter ligger auktoriteten hos bibelkanon, för romerska katoliker hos kyrkan och för ortodoxt kristna hos traditionen, hos östkyrkans långa och rika tradition. Men här är det viktigt med tillägg. Synen på skrift, kyrka och tradition tenderar att skifta beroende på vilket kyrkosamfund vi hör hemma i eller för dialog med. Den lutherska betoningen på den osynliga kyrkan eller kyrkan som den plats där ordet hörs är annorlunda än den romerska katolska kyrkosynen med dess betoning på den juridiskt bindande funktionen hos synoder, kyrkokoncilier och kyrkans påveämbete. I en nutida diskussion mellan romerska katoliker och lutheraner spelar olika frågor om skriften, skriftkanon och skrifttolkning ofta en underordnad roll. Kanske inte för lutheraner som ingår i den diskussionen. Det är så många andra frågor om normativ betydelse som är viktiga för katoliken, och dessa frågor i sin tur hör ihop med en delvis ett helt annat system av auktoritetsinstanser jämfört med förhållandet i en luthersk, ortodoxk, anglikansk, reformert eller evangelikal kyrkogemenskap. Att det vid diskussioner av enskilda frågor som rör skrifttolkning, som exempelvis rättfärdiggörelseläran, alltid också finns ett bredare spektrum av olikheter mellan kyrkorna, framkommer exempelvis i den över 15 år gamla ekumeniska gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran. Skillnaderna mellan katoliker och protestanter i synen på Nya testamentets rättfärdiggörelselära kan ofta inte längre inta den framskjutna plats den en gång gjorde, eftersom varje århundrade fört med sig en handfull nya viktiga skiljaktigheter mellan de två kyrkotraditionerna. Men det har naturligtvis också tillkommit sådant som fört kyrkorna närmare varandra, eller jag skulle kanske säga något närmare varandra. Här är det också viktigt med psykologin och den andliga dimensionen. När jag under de senaste 15 åren haft ingående samtal med vänner som varit i färd med att konvertera till katolicismen och andra haft liknande erfarenheter, så har vi snabbt kommit till en punkt där vi inte längre befann oss inom samma koordinater eller auktoritetssfär. Min egen evangelisk-lutherska referensram hade ingen giltighet längre för den som höll på att lämna detta sätt att tänka. Övergången från det ena till det andra verkade ha gått snabbt. Därefter var mina läro- eller bibelargument inte längre effektiva. Det brukar de kanske inte vara annars heller. Men. De uppfattades inte som giltiga. Vi befann oss plötsligt i två olika symboliska universa där dialog inte längre verkade vara särskilt meningsfull. Naturligtvis delar man universum också, men i diskussionen verkar det bli ganska åtskilt. Som luthersk teolog kan jag uppleva att jag upplevt en serie misslyckanden under dessa år här. När jag råkade ut för detta senast var för några veckor sedan när en student som är lutheran sa att hon just stod i begrepp att lämna lutherdomen och konvertera och bli romersk katolik. Jag var lite förvånad. Eftersom jag ibland försöker följa mitt universitets riktlinjer som säger att vi som lärare ska ha kritisk distans till det vi säger och undervisar om och inte bli för passionerat engagerade för en viss ståndpunkt, sa jag till henne så här: ja, om du väljer att bli katolik antar jag att du vet att Martin Luther hade fel avseende huvudpunkterna i sin teologi. Det antar jag att man skriver under på när man konverterar, enligt Tridentinum till exempel. Som är lite diffus på den punkten, men ungefär så, jag tror vi kan hålla med om det. Eftersom hon, precis som jag själv, tycker mycket om både Luther och Bonhoeffer och andra goda lutheraner, var det lite svårt att ta min kommentar, som naturligtvis vittnade om min odistanserade, passionerade och apologetiska hållning utifrån mitt lutherska minoritetsperspektiv. Och det sa jag också till henne och skämtade lite så här och berättade om universitetets hållning, som hälften av mina kollegor bara struntar i, och jag själv, jag tror inte riktigt på att man ska ha det här. Ja, lite löjligt att man har kvar den här paragrafen faktiskt, men man kan kanske tolka den olika. Psykologiskt och ideologiskt så verkar det som att det perspektiv vi själva har på exempelvis auktoritet gör att vi inte alltid ser eller förstår hur andra resonerar kring auktoritet. Seende på något sätt ser vi inte. Ibland är det nog berättigat att kunna se saker på två sätt. Hur allvarligt är det när vi inte gör det och i slutändan är oense om hur den kristna tron är grundad? Ska vi acceptera olika auktoriteter beroende på vilket kyrkligt sammanhang vi står i? Frågetecken. Från modell 1, auktoriteten ligger hos oss själva. Och modell 2, det förflutna saknar auktoritet, endast nutiden har auktoritet. Modell 3, olika auktoritet gäller för olika kyrkosamfund. Till min modell 4. Auktoriteten ligger hos såväl kanon, kyrkan som traditionen, hos alla tre. Många av kyrkans konciliebeslut är bindande för den som är romersk katolik. De är 23 stycken, säger min vän Gunnar Persson. Och det är lärorna i de konciliebesluten som är normerande för katoliken, säger Gunnar. Påvens uttalande ex cathedra är likaså bindande och uppfattas som ofelbara. Enligt det tridentinska konciliet på 1500-talet ses också den heliga skrift av katoliker som ofelbar. För romerska katoliker ligger auktoriteten hos såväl traditionen som hos kyrkan och skriftkanon, där antalet böcker i den gammaltestamentliga delen är fler än i en typisk protestantisk bibel. Men även en luthersk förståelse av kanon, kyrka och tradition kan se ungefär likadan ut som den katolska. Till exempel om vi väljer att läsa Martin Chemnitz omfattande undersökning under 1560- och 70-talet och det tridentinska konciliet. Jag kan inte Chemnitz så bra. Torbjörn här, kollega, kan Chemnitz. Men Daniel bad mig kommentera, säga ett par ord om Chemnitz och hans syn på tradition. Det blir bara ett par ord. Där betonar Chemnitz i sin stora undersökning att han har 7 olika typer av tradition som han godkänner och som upprätthålls också av de lutherska församlingarna. På grund av det starka intresse för kyrklig tradition som finns i flera lutherska och anglikanska sammanhang tror jag det är riktigt att säga att jämfört med många reformert och evangelikala sammanhang, dessa båda protestantiska kyrkor kommer närmare såväl de ortodoxa som katolska kyrkorna på den här punkten. Forskningsmässigt har lutheraner och anglikaner här också bidragit med några av de finaste vetenskapliga publikationerna, inte minst på patristikens område. Jag tänker då på forskare som J.N.D. Kelly till exempel, Oskar Skarshamn i Norge och vår egen Bengt Hägglund. Men även om, och Hägglund har skrivit om bekännelsen och Skarshamn också och Kelly och om Regula Fidei till exempel, som är viktigt i det här sammanhanget. Men även om traditionen spelar en stor roll här, inte minst de viktiga kyrkliga traditionerna kring tronsregel och den apostoliska och nicenska trosbekännelsen, så utgör skriften ändå högsta norm för de här tänkarna. På den här punkten skiljer sig alltså Chemnitz från författarna till Tridentinum. Chemnitz som erkänner 7 olika sorters traditioner. Traditionen kring tronsregel är en av dem. Chemnitz han gör klart att den 8:e form av tradition som man pratar om, den form av tradition som tydligt går utöver eller emot den heliga skrift, inte kan accepteras av de evangelisk-lutherska kyrkorna. Till exempel utvecklingen av vad det nu kan vara. På den tiden vet jag om Maria-dogmer i vår tid, till exempel. Modell 5. Den förra var auktoriteten ligger på alla 3, kanon och kyrkatradition. Och modell 5. Olika auktoritetsprofil gäller i olika historiska kontexter. Det är lite relativt, det skiftar beroende från hur mogna vi är, vilken tid vi befinner oss i, hur upplysta vi är eller hur enkla och dumma vi är kanske om vi befinner oss tidigt i kyrkohistorien. För kritiskt tänkande, medeltida tänkande och det finns andra sådana här ord. Det här är en ganska intressant fråga om det är olika auktoritetsprofil i olika historiska kontexter. I de ortodoxa kyrkorna har traditionen en mycket viktig roll att fylla. Traditionen kan där omfatta praktiskt taget allting som ingår i kristen lära och liv och innefattar också andens fortgående vittnesbörd. Anden som fortsätter ge substans åt evangeliet och ingjuta Guds kärlek i de troendes hjärtan. Skriften är en integrerad del av denna allomfattande tradition. Detta sätt att se på traditionen påminner mycket om den muntliga apostoliska traditionen under nytestamentlig tid och i de apostoliska fäderna innan Nya testamentet hade kommit att få ställningen som högsta auktoritet vid sidan av de gammaltestamentliga skrifterna. Så i en muntlig kultur är detta sätt att tänka också ganska vanligt, tror jag. I första Klemensbrevet som jag skrivit i slutet av första århundradet så hålls traditionen exempelvis högt. Biskop Klemens skriver: låt oss därför lämna de tomma och onyttiga tankarna och istället anpassa oss efter vår traditions ärade och heliga regel. Första Klemensbrevet 7:2. I första Klemensbrevet verkar skrift och tradition ibland ha ungefär samma auktoritet för den kristna församlingen i Rom. Kanske är det också så att den reformatoriska skriftprincipen, den klart formulerade så kallade sola scriptura-principen, inte existerar förrän under och efter reformationen. F.F. Bruce hade ett påstående som sa ungefär just det. Det är först då man gör en väldigt tydlig åtskillnad mellan skrift och tradition i och med reformationen. Och i synnerhet genom Martin Luthers betoning på skriften som högsta princip för kristen lära och liv. Dessförinnan hade man liksom i östkyrkan oftast inte åtfyllt skrift och tradition eller närmare reflekterat över den skillnad i auktoritet som väl borde finnas mellan skriften och traditionen, även om Luther hade föregångare. Men är kanske denna distinktion mellan skrift och tradition en felaktig distinktion? Enligt det katolska tridentinska konciliet innehar skrift och tradition som går tillbaka på apostlarna samma auktoritet. Denna historiska syn på apostolisk tradition tycks sedan omdefinieras något i katolska kyrkan under andra Vatikankonciliet. Och det trodde jag var sant ända tills jag blev lite osäker igår. Det är ju bäst att gå till källorna och kolla. Har katolska kyrkan ändrat sin syn på tradition verkligen? Och här är citatet, och det kan ju naturligtvis tolkas på 2 sätt. I andra Vatikankonciliet står det under uppenbarelse, en uppenbarelse rubrik där, session 8. Denna tradition som kommer från apostlarna utvecklas eller fortgår i kyrkan under ledning av den heliga ande. Sen preciseras det påståendet, eller det läggs någonting till åtminstone. Det sker en tillväxt i förståelsen av vad som traderats, både orden och verkligheterna de betecknas. Så både orden och verkligheten, innehållet, det sker en utveckling i förståelsen av det. Men den första satsen lyder ju bara, denna tradition som kommer från apostlarna utvecklas, fortgår. Jag skulle ha det latinska ordet här. Det kan vara proficio. Det är kanske någon som vet. Progress är den engelska översättningen, som också är lite tvetydig. Både fortgår och utvecklas. Men i vilket fall som helst, det är en något annorlunda syn på traditionen. Och det är mer betoning på en ökad förståelse både av innehållet och uttrycket för hur traditionen ska förstås. Ska vi härav dra slutsatsen att vi har att göra med ett katolskt traditionsbegrepp i fornkyrkan, där skrift och tradition ofta inte åtskiljs. Det är väldigt fornkyrkan, första Clemens till exempel. Ett annat traditionsbegrepp under 1500-talet är skrift och tradition från aposteln åtskiljs men står på samma nivå. Och ytterligare ett tredje traditionsbegrepp under 1900-talet där apostolisk tradition förstås som den fortgående traderingen och uppenbarelsen av apostolisk tradition i kyrkan. Är det här fråga om olika auktoritetsprofil som gäller i olika historiska kontexter? Ja, till viss del är det nog så. Om vi går till de lutherska och reformerta kyrkorna verkar vi ha ett liknande problem. Skrift och muntlig apostolisk tradition verkar ha varit två sidor av samma mynt i den tidigaste kyrkan. Skriftprincipen kan ofta inte urskiljas som en princip isolerad från den muntliga apostoliska traditionen. Martin Luther tyckte att helheten av skriften har att göra med den apostoliska tron, till exempel, som vi hörde Knut Alfsvåg prata om igår. Om jag kommer ihåg rätt. Under 100-talet blev den muntliga så kallade trons regel, regula fidei, särskilt viktig i den norminstans som till exempel biskop Irenaeus av Lyon hänvisar till som yttersta regel och norm för tron. Enligt Irenaeus mottar varje kristen trons regel vid dopet. Så den här trinitariska, triadiska förståelsen av tron. Gudfadern som har sänt sin son i en viss tid och för våra synders förlåtelse och så vidare. Och den helige ande som verkar i kyrkan mottas, den kunskapen och den verkligheten mottas i dopet. Just dessa två traditioner, muntlig evangelietradition och strukturerandet av kristen tro i den så kallade trosregeln, diskuteras emellertid av Martin Chemnitz som två av de typer av traditioner som accepteras av de lutherska kyrkorna. Men för Irenaeus är också den obrutna apostoliska vigningssuccessionen viktig när han diskuterar auktoritetsfrågan, om än inte på samma nivå som skriften och tronsregel. Det är ganska klart hos Irenaeus att skriften och tronsregel är de högsta auktoriteterna, även om biskopens ord väger tungt och även apostolisk succession är någonting som kan vara viktig, så kallad episkopal vigningsordning. Man kan ha andra sätt att uttrycka det på också. Vad gäller kanons omfång så har protestanter också ett annat och liknande problem som gäller skrift och tradition. Vem bestämmer antalet böcker som ska inkluderas i bibelkanon och vilka böcker som ska exkluderas? Det skulle jag gärna vilja veta. Ska så kallade gammaltestamentliga apokryfer exempelvis uteslutas? Den anglikanska kyrkor och kyrkor i den reformerta traditionen gör det enkelt för sig genom att helt enkelt stadga i sin bekännelse att gamla testamentets böcker är 39 och nya testamentets böcker är 27. Om de här andra kyrkorna visste, vilket de ofta inte gör, hur vag den lutherska kyrkan som håller sig till Concordieboken är på den här punkten, skulle de nog bli förvånade. Concordieboken, eller närmare bestämt Concordieformen, hänvisar nämligen endast till gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter som grund för kyrkans lära och liv, utan att precisera exakt vilka dessa är. Det är bra om ni rättar mig lite på den här punkten sen, för det finns säkert olika lutherska traditioner här också. I modern tid har såväl katoliker och protestanter fått ytterligare ett problem i relation till bibelkanons auktoritet, nämligen i den mån som historisk kritisk forskning accepteras. Enligt Tridentinum måste en katolik, som jag förstår det, exempelvis tro att Hebreerbrevet är författat av Paulus. Och en protestant som vill hålla sig till Bibeln kanske bör tro att Johannesevangeliet eller Matteusevangeliet är författade av Matteus respektive Johannes. Det är en känslig fråga, det vet jag. Jag vet inte hur jag ska riktigt tänka när jag hör olika argument för och mot i de här frågorna. Men det kan finnas, för katoliken verkar det vara stadgat genom ett konciliebeslut. För lutheranen är det nog inte det. Så det finns en viss frihet för en protestant i de här frågorna. Som är mindre viktiga, absolut mindre viktiga, tänker jag mig. Är det så att olika auktoritetsprofil kanske gäller i olika historiska kontexter? När tiderna förändras måste också frågan om auktoritet förändras. Och nu säger jag något som jag inte riktigt står för, utan det är en tanke bara som någon kanske omfattar. Auktoritet kanske förändras med tiderna, ungefär som när barn växer till i mognad och på goda grunder lämnar barndomens traditioner och mamma och pappa som högsta auktoritet. Man går vidare helt enkelt. Progression. Modell 6. Och här ska jag inte prata länge om detta, för det tänker mig att det är andra som gör kanske det här. Dekonstruktion, upplösning av kanon kyrka tradition. Allt förstörs. Det är väl där vi är mest, tror jag. egentligen i vår egen samtid. Den här modellen ska jag bara nämna som en stark tendens i vår egen tid. Alla de auktoriteter vi talat om hittills håller på olika sätt på att lösas upp av den tid vi lever i. Jag förmodar att andra talare kommer in på de här frågor om traditionsupplösning, kritik och dekonstruktion. Kanske senare idag eller i samtal eller så. Men det är ganska allvarligt. Jag tror alla, vi alla som sitter här kan själva komma på argument som gör att man upplöser gammal syn på kanon, gammal syn på kyrkans tradition och gammal syn på påvämbetet till exempel. Det kan en lutheran säkert bidra med, sån kunskap. Så alla kyrkor har problem på det här området. Modell 7, min auktoritetsmodell nummer 7 här. Konkurrensmodellen. Den till synes starkaste och stabilaste kyrkotraditionen över tid vinner över de andra. Så det är ett race det här. Och där ligger vi långt efter, många av oss tror jag. Om antalet lutheraner är ungefär 75 miljoner, jag bara googlade lite och fick fram en sån siffra, eller cirka 3% av världens kristna, anglikaner cirka 4%, ortodoxt kristna cirka 10%, evangelikaler 13% och katoliker drygt 50%, så innebär denna statistik att katolska kyrkan är en större och mer världsomfattande kyrka än exempelvis den evangelisk-lutherska. Och som därför finns tydligt representerad nästan överallt i världen. Jag kan bara tala för mig själv. Hur mycket enklare hade det inte varit om jag hade varit katolik som flyttar till Aberdeen? Katolicismen finns överallt i kyrkor. Vi har våra barn i katolsk skola på grundskolenivå. För vi tyckte det var bättre än det sekulära alternativet. Och så vidare och så vidare. Det fanns inget anglikanskt alternativ till exempel för oss i Skottland. Så katolska kyrkan är mycket bättre representerad globalt. I valet av vilken kyrka man ska tillhöra dras många till den kyrkotradition som är synlig på den plats man bor och som också på olika sätt har stark dragningskraft. Såväl den karismatiska väckelse som den breda katolska kyrkotraditionen har utövat stark attraktionskraft på många svenskar under de senaste 30-35 åren. Mina lärare vet jag konverterade innan jag började studera teologi. En del av dem i Lund och på andra ställen och vissa av våra vänner liksom har liksom ändrat kyrkoprofil. Och alla får tänka till ordentligt dessa dagar. Pastor Ulf Ekman är väl ett bra exempel. Prästvigt, jag har bara hört lite på avstånd att han har lite grann svängt. Han förstår jag är prästvigt för Göteborgs stift. Och han kan som enskild person få representera båda dessa kyrkliga strömningar som har varit populära, den karismatiska och den romersk-katolska. Den för tillfället mest attraktiva kyrkotraditionen får också fler medlemmar. Och den till synes starkaste och stabilaste kyrkotraditionen vinner över tid över de andra i folks medvetande. Det är på ett visst plan det fungerar så här. Viss sociologisk och psykologisk plan tror jag. Det attraherar på kanske ett ytligt perspektiv. Om man är kritisk så kanske man säger att det är på ett ytligt plan. För mig tycks det som om de evangelisk-lutherska kyrkorna i vår del av världen verkar arbeta lite i motvind här. Var ligger auktoriteten? Den som på ytan ter sig bäst vinner. Man går dit det är fräsigast. Jag frågar min fru, vad ska man säga? Fräsigast var hennes ord. Sen min fru Anna, hon har bra ord. Kanske är gammal svenska som man inte använder längre, jag vet inte. Eller i andra fall, den kyrkan, man går till den här kyrkan som verkar stabilast över tid. Där har många lutherska kyrkor en styrka tycker jag. Men det har ju definitivt de ortodoxa och katolska kyrkorna. Nu kommer jag till de modeller som jag tror mer på. Modell 8 här i mitt lilla schema. Auktoriteten ligger i uppenbarelsen och den sista auktoriteten ligger hos bibelkanon. Så att jag börjar med uppenbarelsen. Det här egentligen som jag tänkte var kanske huvudpoängen i det jag ville säga. Något som jag tycker är väldigt intressant. Och egentligen behöver man inte lyssna till det. Man kan bara gå till Wolfhard Pannerbergs systematiska teologi, engelska översättning på sidan 10. Så har man liksom, så det visste jag när jag fick frågan från Daniel så tänkte jag bara att just det, Wolfhard Pannerbergs systematisk teologi sidan 10 där. Så då har jag liksom, där, det var, så att, så har jag skrivit någonting här också. Auktoriteten ligger i uppenbarelsen. I den tidiga kyrkan uppfattades den kristna läran som gudomlig. Origenes kan därför beskriva kristna doktriner eller lärosatser som dogmata theou. Det är Pannerbergs skildring där i princip som jag refererar våra. Som Guds dogmer. Ursprunget till den kristna läran låg hos Gud själv. När Tertullianus och Clemens av Alexandria diskuterar trons regel, regula fidei, betonar de på liknande sätt att denna regel eller kanon härstammar från Kristus och Gud själv. Det är gudomlig uppenbarelse. Den kristna lärans sanningsanspråk formuleras på det här sättet. Den tyske teologen Wolfhard Pannerberg skriver i sin systematiska teologi att om de kristna lärosatserna är sanna, så är de inte längre människoåsikter eller åsikter som härrör från någon mänsklig skolbildning. De är gudomlig uppenbarelse. Men trots det är de fortfarande formulerade och förkunnade av människor, för att knyta till temat här för konferensen, av kyrkan och dess tjänare, både gudomligt och mänskligt kyrkligt, formulerat av människor i kyrkan, koncilier och så vidare. På grund av detta måste frågan ställas huruvida dessa läror är mer än mänskliga åsikter, huruvida de är något mer än blott mänskliga påfund och traditioner, utan snarare ett uttryck för gudomlig uppenbarelse. Det ser sidan 9 i Pannerberg där faktiskt. När därför Eusebius av Caesarea i sin kyrkohistoria, bok 5 och 6, talar om kyrkliga dogmer, så tar han, som Pannerberg påpekar, inte avstånd från Origenes och andra tidiga kyrkofäders uppfattning att dessa dogmer utgör gudomlig sanning. Så konciliebeslut och så vidare, sånt som pratas om där, det är ytterst också taget som självklart att det är att syfta på gudomlig sanning. Det blir inte sant därför att man beslutar om det, utan det är sant som någonting som man tar emot och man bara bekräftar. Men man är inte garant för sanningen i ett konciliebeslut. För hur skulle man kunna vara garant? Det är ju Guds uppenbarelse. Att de också är kyrkliga dogmer, mänskliga dogmer, innebär dock att dessa dogmer också beskrivs i termer av de mänskliga bärarna av dogmernas anspråk, det vill säga gemenskapen av alla kristna. Men det gudomliga sanningsanspråket har därmed inte övergivits. Pannerberg säger att detta istället helt enkelt lämnar anspråket i ett avseende öppet, nämligen i den utsträckning åtminstone som kyrkan framstår som bärare av anspråket, men inte som dess garant. Så kyrkan är inte den som garanterar uppenbarelsens sanning, det gör uppenbarelsen själv. Och kyrkan tar emot uppenbarelsen som uppenbarligen, tänker jag mig i alla fall. Men det gör inte alla. Det här är den viktigaste skiljepunkten, tror jag, som vi överhuvudtaget pratar om i det här sammanhanget. En sådan förståelse av den kristna läran och dess enskilda dogmer uppvisar Eusebius när han tänker kring kristna dogmer huvudsakligen i termer av konciliebeslut och andra gemensamma kristna doktriner, som exempelvis uppståndelsen från de döda. Det är inget konciliebeslut, tror jag. Det står, skriver Paulus och de andra om. Men här kommer en viktig förändring in. Det vill säga inte med Eusebius eller fäderna före honom, men efteråt när kyrkan och det romerska imperiet faktiskt och statsreligionen faktiskt tog det viktiga steget bortom den här förståelsen av kristen tro. När de nämligen gjorde kodifieringen av dogmer juridiskt bindande och på det sättet inte längre blott förutsatte dogmernas sanning utan snarare etablerade sanningen genom formuleringar. Så de etablerade sanningen. Plötsligt i kyrkans mer än 300-åriga historia gör kyrkan anspråk på att stå som garant för kristna trossatser och doktriner. Pannerberg skriver, den här formen av kodifiering bringade ett avslut på och tystade mottagandet av dogmat i relation till det officiellt proklamerade dogmat. Så man tystar lite grann att det verkligen är uppenbarelsen som gör sitt eget anspråk. Och så låter man istället proklamerandet av det kyrkliga dogmat bli det som är det viktiga och det som är juridiskt bindande och stadgande och som etablerar dogmen som sanning, som alla därför måste tro för att den har stadgats i den nicenska konciliet till exempel. Ett steg i den här riktningen kan ses redan under 300-talet. Ett klimax kom år 545 under den utdragna konflikten över validiteten hos konciliet i Chalcedon 451. Justinianus förklarade då att alla dogmata från de fyra första koncilierna i sig innehade en auktoritet likvärdig med den heliga skrift. 545 blir ett viktigt årtal här, där konciliebesluten har samma auktoritet som skriften. Helt plötsligt får vi faktiskt säga. Skriften och de ekumeniska konciliebesluten står på samma högsta auktoritetsnivå. Ett sådant anspråk hade varit svårsmält, tror jag. Först skrev jag otänkbart, tror mer svårsmält för de tidiga kyrkofäderna och den tidiga kyrkan. För de flesta av dem i alla fall. Även om det finns vissa undantag bland kyrkofäderna som sätter kyrkans auktoritet väldigt högt. Så man kanske kan utläsa något liknande hos vissa tidiga kyrkofäder. Men det vet jag inte. Cyprianus kanske. Kyrkan... Så under kyrkans 500 första år så ser det inte ut på det här viset, utan där kommer auktoriteten från Gud och från gudomlig uppenbarelse. Kyrkan som garant för uppenbarelsen här och den apostoliska traditionen är det som kommer som något nytt. Var ligger auktoriteten? Hos uppenbarelsen förstådd som gudomlig, och det skulle vara den protestantiska positionen, tänker jag mig. Eller också hos kyrkan och de ekumeniska koncilierna som garant för uppenbarelsen. Det är den katolska positionen, tänker jag, men de ser både uppenbarelsen som auktoritet men också kyrkans stadgande, erkännande och etablerande och juridiskt bindande formulering av detta. Så att här menar jag, det är nästan den enda frågan jag tänker på om jag ska vara protestant eller katolik. För man har helt enkelt olika syn just här. Vi kan här helt kort notera en avgörande skillnad mellan romersk-katolskt och evangelisk-luthersk, nämligen anledningen till att såväl skriften och den grundläggande kristna läran ytterst kan utgöra ett högsta auktoritetsanspråk. I det ena fallet är det Gud och Guds uppenbarelse, för att upprepa, som gör skriften och den normerande apostoliska undervisningen gudomlig, det är det protestantiska lägret. I det andra fallet fungerar också kyrkan som garant för uppenbarelseanspråket, för såväl skriften som den kristna läran. Och jag kommer nu till min nionde och sista auktoritetsmodell. Har jag lite tid, Torbjörn? En av Västsveriges, och det handlar om skriften Bibelkanon som den yttersta auktoriteten i relation till de andra viktiga auktoriteterna. Som kyrkan, kyrkokoncilier och den kyrkliga traditionen. De är naturligtvis också väldigt viktiga. De säger ofta skriftsanningar och stryker under skriftsanningar och uppenbarelsesanningar. Men redan de apostoliska fäderna gjorde en åtskillnad mellan det som är apostoliskt och det som kommer sen. Man bygger allting på apostlarnas grund. Man märker det redan i första Klemensbrevet, tror jag, Ignatiusbreven har den här skillnaden som görs. Och sen blir det självklart att man relaterar till det som absolut som är det apostoliska. Så det kommer Gud, Kristus och apostlarna själv är liksom ursprunget för både tronsregel och för skriften. Så som Ireneus ser det till exempel. Och Clemens och Alexandria ännu tydligare vad gäller skriftens absoluta auktoritet. Om man nu tycker att det är viktigt med att grunda någonting historiskt. En av Västsveriges mest respekterade teologer och andliga vägledare, Per-Olof Sjögren, skriver i förordet till en av sina många uppbyggelseskrifter, Stormen och stillheten, som kom ut i första upplagan 1980 och en andra upplagan 1996. De bibliska händelserna har verkligen ägt rum en gång, precis så som de återges, skriver Sjögren. En gång får Jesus ut med apostlarna på sjön. Och en väldig storm reser upp av vindarna så att den lilla farkosten höll på att kapsaisa. Men Jesus reste sig upp i båten och befallde stormen att tiga. Och det blev helt stilla så att alla förundrade sig. Nu skulle vi ha Per-Olof Sjögren som läste sin egen text naturligtvis. Så det blir... Han hade en oerhörd auktoritet, hade han inte nu? Samtidigt som denna historiska händelse skildras, skriver Sjögren, beskrivs inte enbart vad som hände just då, just där, på Galileiska sjön. Händelsen blir nämligen också något av en modell för framtiden. När Jesus griper in i en till synes förtvivlad situation, inte bara på sjön, inte bara i Galileen, inte bara då för nära på 2000 år sedan, utan var som helst, när som helst, eftersom hans makt är obegränsad av tid och rum. Jesu makt och auktoritet där. Kyrkans 2000-åriga skriftutläggningar har ofta sett ut ungefär så här. Oerhörda anspråk kring Jesu person görs med avseende på den exakta ordalydelsen. Konsertpianist, Mozart-tolkare, favorittippad biskopskandidat, Rosenius-forskare och en av de mest anlitade själavårdarna och retritledarna var Sjögren också något av en litteralist när det kom till bibelordet. Andra har gått före honom. Västerlandets kyrkofader Augustinus säger om gamla och nya testamentets kanoniska skrifter att endast om dessa tror han, fast och visst att författarna när de skrev texterna var fria från fel. Så ofelbarhetsprincipen gäller bara de bibliska skrifterna, inte till exempel tradition eller påven som talar ex cathedra till exempel. Den katolska kyrkan har en ofelbarhetsdogm kopplad till alla de här tre instanserna, skrift, tradition och ämbete. Det kan ju vara bra i och för sig om man hamnar rätt, men det kan ju vara lite vanskligt om man är protestant, för då vill man gärna ha liksom grunden i det som är ursprungligt, det som Kristus gav i uppdrag åt apostlarna att formulera. Och går vi till Nya testamentet här, så verkar Jesus dela en sådan syn på bibelordet i lagen och profeterna. Guds ord fungerade som vapen i frestelsekampen. Det står skrivet vad Jesus svar i mötet med frestaren som kulmen på de 40 dagarna i öknen. Tre gånger hänvisar han till femte Mosebok här. Det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och det är lutheraner som vi förstod från gårdagen väldigt mån om att understryka. Vi behöver ha undervisning hela tiden om Guds ord och av Guds ord. På ett annat välkänt ställe i Matteus evangeliet 5:17-19 intar Jesus en till synes bokstavlig hållning gentemot de judiska skrifterna. Tro inte att jag kommer för att upplösa lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannoliken innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett och han själv är den som uppfyller. Skriftprincipen med Jesus som textens centrum är här tydlig. Skrifterna och Herren Jesus utgör norm och yttersta auktoritet för den tidigaste kyrkan. Detta blir särskilt tydligt i Johannes evangeliet men också i andra evangelier. Jesu ord memorerades och bevarades i apostlakretsen och i vidare kretsar och kom att inta platsen som huvudauktoritet vid sidan av lagen och profeterna. När ledarna bland apostlarna dör på 60-talet skrivs Markus evangeliet ned som blir känd som Petrus hågkomster och omvittnat av flera tidiga kyrkofäder. Även äldre Jesus-traditioner infogas i Matteus och Lukas vid den här tiden. Så kallad Q-tradition, om den är muntlig eller skriftlig, men väldigt tidiga Jesusord infogas i den skrivna evangelietraditionen. Evangelietexterna i synnerhet Markus och Matteus och Johannes evangeliet, menar Martin Hengel exempelvis, skrevs ner i första hand för att läsas i gudstjänsten. De har sin plats där väldigt tidigt i kyrkans historia. Omedelbart efter de var författade i princip. Och blir auktoritativa också på det sättet att de mottas i det mest centrala sammanhanget i den kristna församlingen, nämligen i gudstjänstsammanhanget. Även i andra avseenden kommer de nyskrivna nytestamentliga skrifterna att stå sida vid sida med de judiska skrifterna, som andra Petrusbrevet kapitel 3 vittnar om med avseende på Paulusbreven. När Nya testamentet är färdigskrivet runt år 100 har kristna skrivare också infört särskilda kristna markeringar i såväl gamla och Nya testamentet av Guds namnen, Gud och Herren, Jesu namn och anden i de grekiska bibelhandskrifterna som vi såg exempel på igår, så kallade nomina sacra. De finns i både gamla och Nya testamentet införs. Runt år 100 har det skett i princip i såväl gammalt testamentligt som nytestamentligt text. På det sättet så står Nya testamentet på samma nivå utifrån skrivarnas synpunkt. Så både i gudstjänstsammanhang och utifrån skrivarperspektiv så ställer man de här skrifterna jämsidigt med varandra. Och de nytestamentliga skrifterna används mycket mer i många sammanhang. 50 gånger, någon som har räknat efter, i vissa av de apostoliska fäderna används de nytestamentliga skrifterna snarare än de gammaltestamentliga. Så de är oerhört viktiga i kyrkans liv och har den här självklara auktoriteten redan innan Nya testamentet är färdigskrivet, verkar det som till och med. Så det är inte fråga om en lång process här riktigt, där auktoriteten successivt kommer till. Det är inte riktigt så det går till, verkar det som. Från och med år 170 efter Kristus kommer de två skriftsamlingarna att kallas gamla respektive Nya testamentet. För Irenaeus utgör det skrivna evangeliet grunden och pelaren för kyrkans tro, som man säger i inledningen till sin tredje bok mot heretikerna. Så det skrivna evangeliet är grunden och pelaren för kyrkans tro. För Clemens av Alexandria runt år 200 utgör skriften den absoluta grunden för kyrkans tro och liv. Han har många formuleringar där han stryker under detta. Han är en riktig skriftprincipsförfattare, kan man säga. Clemens formulerar en skriftprincip som är lika tydlig som Martin Luthers. Lite senare under 500-talet läser vi det katolska gelasianska dekretet att det är på de profetiska evangeliska och apostoliska skrifterna som den katolska kyrkan genom Guds ord är grundad. Så är man katolik på 500-talet så har man inga problem med skriftprincipen. Eller åtminstone har man en princip vad gäller skriften som liknar väldigt mycket den protestantiska kyrkans senare skriftprincip. Vikten av det skrivna bibelordets auktoritet i relation till kyrkans tradition stryks under av den schweiziske teologen Karl Barth, som skriver att han var inte lutheran. Det hörde vi igår också. Karl Barth, han skriver just om detta. Genom den muntliga traditionen i kyrkan, den muntliga traditionen, blir kyrkan inte adresserad normativt, utan kyrkan för endast dialog med sig själv, skriver Karl Barth i den muntliga traditionen. Så det är inget direkt absolut tilltal där till kyrkan i den muntliga traditionen, utan hon för dialog med sig själv i en muntlig tradition. Det tydliga auktoritativa tilltalet riktat till kyrkan sker genom det skrivna ordet. För det är primärt ett skrivet ord till kyrkan som norm, det vill säga som kanon. Och kyrkan valde det ordet kanon, tror jag också, för att visa att det är just skriften som norm där. Den ekumeniska betydelsen av detta, och det är det sista jag säger, betonas av Dietrich Bonhoeffer. Och jag gillar det här citatet då, som jag ska ta nu. Dietrich Bonhoeffer, som var samtida med Karl Barth. Bonhoeffer skriver träffande: det är verkligen den bibliska texten som sådan som sammanbinder hela den kristna församlingen till en enhet. Skriften binder oss alla samman, för alla har samma skrifter över hela världen, nästan alla samfund. Särskilt vad gäller Nya testamentet, men även Gamla testamentet. Skriften försäkrar oss om att vara sammanbundna till en enda familj av bröder och systrar, inte bara med den kristna församlingen i det förflutna och i framtiden, utan med hela den nuvarande kyrkan. Som sådan är den bibliska texten av oerhört enande ekumenisk betydelse. Katoliker, ortodoxa, protestanter och så vidare delar denna syn på skriften som gudomlig auktoritet faktiskt. Tack så mycket. Tack.
Tack, Thomas. Vi har kort tid här för någon fråga. Varsågod. Ja, man får gärna komma fram till micken.
Ja, frågan gäller närmast Gamla testamentet. Ja, vilket var Martin Luthers argument för att skilja mellan de olika skrifterna i Gamla testamentet, de som vi kallar för kanoniska och de deuterokanoniska?
Han tyckte de var goda och nyttiga att läsa, det är väldigt grundläggande. Och sen så, det är någon tidigare än honom som har haft samma sak. Jag tror Hieronymus säger ungefär samma sak. Och han följer ju Hieronymus rekommendation. Hieronymus, han tvingades ju egentligen, eller hårt tryck på Hieronymus, att inkludera apokryferna i den latinska översättning som han gjorde. Men, och Martin Luther hade säkert också visst tryck på sig. Men han tar och separerar ut dem som den första, så sätter de i en särskild avdelning. För det hade ju inte gjorts tidigare. På det sättet så argumenterar han för en skillnad som är tydlig mellan de skrifterna, som är väldigt viktiga av historiska skäl i vissa fall. I andra fall är de så legendartade så att de är inte värda någonting ur historisk synpunkt. Men första Maccabeboken är viktig, och det finns andra. Och det finns andra som kan sånt här bättre än jag här. Men de hade inte samma rang av helig skrift. Framförallt i den judiska kanon, då ser det väldigt tydligt att det är 22 eller 24 skrifter lika med våra 39. Redan Josefus har en kanonavgränsning faktiskt på 90-talet. Och den går tillbaka i början på han säger att det är 22 skrifter som varje jude och varje schattering faktiskt säger han. Det tror forskaren nästan inte på att han kan vara seriös där. Han är retoriker och spetsar till saker, men de är villiga att dö för, leva och dö för de här 22 skrifterna. Så redan där finns en kanonavgränsning hos andra också faktiskt. Så att, och sen alla de östliga kyrkofäderna, eller majoriteten av tidiga kyrkofäder på det grekiska området, de har också de här 22-24 som håller sig till den judiska kanonavgränsningen. Och Luther, han står i den majoritetstraditionen faktiskt tidigt. Så att det är först lite senare som det börjar, först runt 200, som det tydligt börjar lite grann att växa till. Men är man intresserad av historien så kan man titta på början, de första 200 åren, och då har man inte riktigt det här problemet. Fast det är lite svårare än så, men, för man tar in vissa av de apokryfa skrifterna är viktigare än andra. Salomos vishet till exempel, Syriaks brev lite i viss mån, och Tobit också används i viss mån. Men det finns ganska mycket att säga om detta.
Det här är en fråga som vi alla har mött, eller nästan alla har mött på olika sätt. Och för att komma en bit vidare i diskussionen så kan jag göra så att jag plockar fram ett par bibelutgåvor som vi har här. Alltså faksimil både av Luthers bibelutgåva och Nya testamentet på svenska. Jag kan lägga fram det här så kan ni sen se hur det ser ut rent konkret. För det besvarar delar av de här frågorna, hur de har agerat.
Ja, vi tar en fråga till. Erik, har du en kort fråga? Sen ska vi bryta för kaffe.
Du nämnde ju Ulf Ekmans resa här senaste åren. Och jag tänker att det rör sig i den åttonde modellen du hade, att auktoriteten ligger för Ekman, tänker jag på lite distans i alla fall, att den ligger i uppenbarelsen. Men han ser också en uppenbarelse utanför skriften. Då han under en lång karismatisk period resonerade kring att ja, men det är väldigt mycket i den delen av kristenheten, väldigt mycket av tilltal. Som också blir giltigt in i församlingen. Och nu har han gjort en resa där han går in i en kyrka som har skriften och en uppenbarelse som lever parallellt. Finns det i den karismatiska delen av kristenheten ett samtal om detta utifrån en auktoritetsperspektiv? Alltså skriften plus det karismatiska tilltalet eller vad man skulle kalla det.
Ja, men ska jag svara på den frågan? Jag vet inte. Ja, mycket kort. Allt får prövas utifrån den uppenbarelse som har getts. Men jag tror man får ta, om man till exempel, vi går oftast i en församling som är väldigt restriktiv vad gäller karismatiska anspråk och så. Och det är där jag umgås mest. Men jag har också sådana som tror, många kristna har fått auditioner som har gjort att de har fått en kallelse och de har fått böner som är väldigt tydliga. De har upplevt helande. Allt det där är ju karismatiska uttryck. Man tror på förbönens makt. Och så att gränsen mellan karismatik och mindre karismatiska sammanhang kan bli väldigt hårfin ibland. Men skriften och Korintherbrevet och andra ställen pratar ju också om att Gud kan uppenbara sig på alla möjliga sätt. För Paulus gjorde han det. Men det är också lite kontroversfråga om Gud kan uppenbara sig för människor på lite annorlunda sätt även idag, men allt får prövas utifrån skriftprincipen. Det är därför vi har den här dagen om auktoritet, för att ha en yttersta auktoritet, tänker jag. Men andra är bättre på det här än vad jag är. Så att, ja.